I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Rena och Gud, våra hjärtan, våra samveten, så att din son när han kommer till oss i våra hjärtan må finna en beredd boning. Genom samme din son Jesus Kristus, vår Herre. Du ska älska din nästa som dig själv. Du ska älska din nästa som dig själv. Kristendomen är en besvärlig religion. Den binder oss inte bara samman med Gud, utan den binder också oss samman med varandra, med vår medmänniska. Och då ställer vårt kött hela tiden frågan: vem är då min nästa? För helst vi vet att det finns människor vi gärna vill slippa behöva se som vår nästa. Det skulle vara mycket enklare om man själv fick bestämma vem som är ens nästa och vem som faller in under detta bud. De som är trevliga att vara med, som man tycker är intressanta och som ger mycket till en själv i vardagen. Men nu är det Gud som väljer ut, och han omringar oss med alla möjliga sorters människor som inte alltid är så intressanta sett till våra intressen eller behov, som inte alltid är lika lätta och trevliga att vara med som vi skulle önska. Men budordet gäller dem, kanske just dem. Och hur mycket älskar du dig själv? Kan du sätta en gräns för hur mycket du älskar dig själv? Har du barn kanske du skulle kunna tänka dig, eller nära släktingar, att ge ditt eget liv för dem. Men på ett eller annat sätt så kommer det tillbaka till att du kanske inte skulle stå ut med dig själv om du inte hade gjort det. Och därmed så kan det till och med detta finnas en sorts egen kärlek. I praktiken får vi nog erkänna att det är oändligt mycket som vi älskar oss själva. På ett eller annat sätt så sätter vi oss själva först. Och därför ställer också budet: du ska älska din nästa som dig själv, ett oändligt krav på oss till kärlek. Och det driver oss alltid till skuldsidan. Finns det någon punkt där vi kan säga att vi har uppfyllt detta helt och fullt? Och då får vi vända oss till honom som blev vår nästa. Jesus som älskade oss, älskade dig oändligt mycket. Mer än sitt eget liv. I honom så möter vi den fulla uppfyllelsen av budordet. Och när vi kommer till honom i uppriktig bekännelse och bön om förlåtelse, så blir hans uppfyllelse av budet din. I hans förlåtelse får du ta emot hans kärlek. Och den här kärleken är inte passiv, utan den väcker också en större kärlek till Jesus. Upplivar anden som strider mot ditt tröga och själviska kött. Redan detta att bekänna och be om förlåtelse är kanske striden i sig självt mot köttet. och det driver dig ut ur dig själv mot Kristus, och han visar dig också till din nästa. För kärleken till Jesus för också med sig en kärlek till din nästa. Det går inte att komma ifrån detta, och då upptäcker vi också att när kärleken till nästan är liten, så är också kärleken till Jesus liten. Som Jesus sa till farisén Simon när han gästade honom, och han i sitt hjärta dömde både Jesus och kvinnan som kom in och tvättade Jesu fötter med sitt hår och sina tårar. Då säger Jesus: den som har fått lite förlåtet älskar lite. Det är inte vår brist på saker att be om förlåtelse för som står i vägen. Det är därför en stor nåd om du får se din skuld, för den finns där. Och Jesus finns där. Och nu finns han här för att lyfta denna skuld ifrån dig. Hos honom är förlåtelsen, och hos honom är barmhärtigheten, hos honom är kärlek. Och därför hänger detta bud samman. Du ska älska din nästa som dig själv med det första och viktigaste. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din kraft, hela ditt förstånd, hela din själ. Låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige och Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu, Guds sons blod, renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss tacka och be. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Evige Gud, du som uppenbarade din kärlek när du sände din son, föröka i oss tron, hoppet och kärleken, så att vi alltid älskar din heliga vilja och får vad du har lovat genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Markus i sitt 12:e kapitel: Jesus satte sig mitt emot offerkistan och såg hur folket lade pengar i den. Många rika gav mycket. Där kom också en fattig änka och lade ner 2 små kopparmynt, några ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sade till dem: amen, säger jag er, denna fattiga änka lade dit mer än alla de andra som lade något i offerkistan. Ty alla gav dem av sitt överflöd, men hon gav av sin fattigdom allt vad hon hade att leva på. Så lyder det heliga evangeliet. Vi är mitt uppe i vårt heliga möte med universums skapare, universums kung och vår Herre Jesus. Han är här och han talar till oss nu i denna stund i gudstjänsten, i ordets gudstjänst. Vi får lyssna till Jesus och vad han har att säga till oss den här söndagen. Och han, Jesus, vår Herre och Kung, kallar oss till sig den här gången. Precis som med lärjungarna i texten. För att vi ska lägga märke till någonting. Vi ska lägga märke till en fattig änka. En änka, det var en kvinna som hade förlorat sin make, och det är fortfarande en kvinna som har förlorat sin make. Och det innebar att hon inte hade någon försörjning, och det var väldigt svårt för henne att klara sig. Men hon, säger Jesus, har något stort att lära oss. För det som hon gjorde så väldigt litet ut för många som såg det. Men Jesus såg på henne och det hon gjorde och såg någonting stort. Och i Guds ögon var det stort. Och det stora som Jesus pekar på var två saker. För det första, hon gav mer än alla de andra. Och för det andra, hon gav hela sitt liv, står det egentligen. Inte allt hon hade att leva på, utan hon gav hela sitt liv. Och sen lägger vi till en tredje sak. För i detta så fick hon också, utan att veta om det, peka på Jesus. För Jesus gav hela sitt liv för dig. Så hon gav mer än alla de andra. Hon gav hela sitt liv. Och Jesus gav hela sitt liv för dig. Och den första då, hon gav mer än alla de andra. Nu var Jesus inne på kvinnornas förgård. Templet hade olika områden. Och det här var utanför själva templet. Och det var platsen där både judiska män och judiska kvinnor kunde få vara. Hedningarna fick vara utanför detta. Och där i kvinnornas förgård fanns det som 13 kistor uppställda. Med trattar ner i dem. Och de här trattarna såg ut som trumpeter. Och de olika kistorna, beroende på var man la pengarna, i vilken kista, så gick pengarna till olika saker. Och man fick själv välja vad man skulle skänka till. Och även om det står offerkistan en i texten, så är det förmodligen dessa kistor, flera stycken, som det handlar om. Och vi kan ju säga så också, om församlingen la så mycket i kollektbössan, fast vi egentligen skickar runt 3-4 stycken i församlingen. Och det är till någon av dessa 13 kistor som den fattiga änkan kommer fram. Jesus hade ju sett innan hur många rika gick där och la pengar, mycket pengar. Men han säger inget negativt, han säger inget att det var fel eller klandrar dem. Han bara konstaterar, de la mycket pengar, men Jesus såg kvinnan och hon la mer. För det var inte de, han kallade inte till sig sina lärjungar för att lägga märke till de rika. Men han kallade till sig sina lärjungar för att lägga märke till änkan. För att de skulle lära sig något. Hon gav mer än alla de andra. Fast hon lade i mindre pengar. Och det finns andra som har sagt ungefär samma sak som Jesus säger här. Och det handlar egentligen om två olika sätt att räkna på. Ser man på storleken på summan, det var två kopparören mot kanske många denarer eller vad det var. Eller ser man på procenten. Om jag har 10 äpplen och du får 1, så har jag 9 kvar. Du har fått 10%, jag har kvar 90% till mig själv. Jättemycket. Och det gjorde kanske inte så mycket för mig. För jag har ju 9 kvar som jag får behålla. Men om jag istället hade bara 1 äpple och jag ger hela det äpplet till dig, så är det ingen skillnad för dig. Men det är stor skillnad för mig. För jag har inget kvar. Om jag hade 10 från början så hade jag fortfarande 9 kvar. Men hade jag bara 1 från början så är inget kvar. Och när skulle du bli mest glad eller tacksam för äpplet? Om du visste att jag hade massa äpplen kvar, eller om du visste att det här var det enda du hade och du gav det till mig. Det är nästan då så att äpplet i sig blir väldigt oviktigt. Och istället så ser man kärleken bakom äpplet. Så de flesta håller nog med när Jesus säger att änkan gav mer än alla de andra. I alla fall när man tänker efter. Det är i alla fall inte så många som skulle säga att det är ett helt korkat och jättedumt sätt att tänka på. Men ofta så tänker vi inte så i alla fall. Vi blir väldigt imponerade av stora gåvor, som ibland kan vara ganska små i Guds ögon. Och andra gåvor som man knappt lägger märke till kan vara enorma i Guds ögon. Så då får vi tänka också på att inte se ner på vad andra ger. Och det kan handla om andra saker än pengar och äpplen. Men den tid människor lägger ner, när man väljer att vara med dig eller hjälpa dig eller här i församlingen, fast man har jättemycket annat att göra. Det kanske ser ut att vara väldigt lite tid, en extra halvtimme eller timma, men den kanske man egentligen hade behövt på många sätt lägga på någonting annat. Eller så kan det handla om att man har lagt ner jättemycket tid och energi på att laga mat till dig, även om det kanske inte blev den godaste rätten du har ätit, så finns det kärlek med i det som man kan se och uppskatta. Och när man tänker på det så smakar nog också maten lite godare. Det handlar inte om storleken på det vi har. För Gud kan använda det lilla vi har till att göra något stort. Om vi tänker på den lille pojken som hade 5 bröd och 2 fiskar. Inte skulle det räcka åt mat till 5000 män och sen kvinnor och barn på det. I normala fall. Men när han gav det till Jesus så räckte det och blev över mer än han hade från början. Och när vi tänker på änkans offergåva så kan vi tänka de här små kopparmynten som hon la i trumpeten där på kvinnornas förgård. Hur många har inte hört om änkan och hennes gåva också och tänkt, lärt sig av Jesus och så offrat av pengar, tid och på olika sätt. När man blivit inspirerade av den heliga ande i mötet med den här texten. För när vi ger vår gåva till Gud så kan den bli så mycket större än om vi behåller den för oss själva. Och när vi ger av vår tid, våra pengar, vår kärlek till ensamma, sådana som behöver oss på olika sätt, till fattiga, då säger Gud att vi firar en gudstjänst. Då firar vi en gudstjänst som gör honom glad. Men hon gav inte bara mer än alla de andra, utan hon gav hela sitt liv, står det. Jesus fortsätter att undervisa utifrån den här fattiga änkan. Hon hade inte mycket pengar, 2 kopparmynt, kanske motsvarande ett par kronor. Inte mycket alls, men det var allt hon ägde. Om hon var hungrig så kanske hon i alla fall hade kunnat få lite mat för de pengarna den dagen. Och det hade väl räckt om hon hade lagt i ena myntet. Det hade fortfarande varit 50%, hälften av allt hon ägde. Och kanske hade man fått något att äta bara för ett av mynten. Fast egentligen, varför skulle hon lägga in något mynt alls? Hon var ju jättefattig. Snarast var det väl hon som får del av det som läggs i bössorna. För där fanns också en bössa för, som gick till fattiga änkor och faderlösa barn och så vidare. Hade det varit konstigt om hon tänkte och kände så? Nej. Men hon gav allt. Inga pengar kvar till sig själv. Inga pengar kvar till kläder, till mat och annat som hon kan behöva. Hon hade inget kvar att överleva på. Så i verkligheten så la hon hela sitt liv i offerkistan. Hon offrade sitt liv. Hur kunde hon göra det? Hur kan någon göra det? Hur kan någon ge bort så mycket sitt liv? Jo, det kan man göra om man är rik. Ingen av oss skulle ha särskilt svårt att ge bort kanske en telefon som man bara kan ringa på eller smsa, sätta klockan så man vaknar på morgonen. Det kan man köpa för ganska billiga pengar. Men den kan man ge bort utan problem. Man får en ny Samsung Galaxy 8 Plus. Eller iPhone 7 eller 8 när den kommer sen. Något som är mer värdefullt, något som är större. Då är det lätt att ge bort det som på något vis bleknar i jämförelse, som ser så futtigt ut i jämförelse. Vad hade då änkan som var mer värdefullt? Jo, hon hade en väldigt, väldigt rik och kärleksfull pappa som tog hand om henne, och det visste hon. Och du har samma pappa. Jesus säger så här i bergspredikan: bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Ofta så kan vi se på sådana som har det svårare än vi har. Inte minst när det handlar om pengar. Att många gånger ger de både mer av sina pengar och sin tid. Som alltid ställer upp när någon behöver hjälp. Och när vi äger så mycket som och har det så bra som de flesta av oss har, så är det ibland svårare att släppa blicken på våra pengar, det vi äger och annat sånt, för att istället se på vår far i himlen, hur mycket han älskar oss och litar på att han tar hand om oss. Här ute i glasskåpet, precis när man kommer ut till höger, så i alla fall häromdagen fanns det fortfarande flera exemplar av Lilla katechesen kvar. Har man inte det hemma, eller om det var väldigt länge sedan man läste den, eller så tar man upp psalmboken och så slår man upp och läser förklaringen till första trosartikeln. Jag tror på Gud Fader allsmäktig, himlens och jordens skapare. Och så slår man upp förklaringen till den fjärde bönen i Fader vår. Ge oss idag, eller vårt dagliga bröd giv oss idag. Ta det tid och stanna vid att läsa det här. För det ger mycket bränsle både till tacksägelsen och syndabekännelsen. Där får du se hur rik du är i Kristus. Men också, om du är ärlig, hur ofta du ser dig själv och lever som om du vore fattig och utlämnad och att allting hängde på dina pengar eller annat sånt. Och då ser du också hur det är med att älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd, av hela din kraft, och att älska din nästa som dig själv. Då ser vi också hur stort änkans offer var. Det fanns inget mer kvar som hon kunde ge. Men ändå var det inte ett fullkomligt offer. Ändå var det inte ett tillräckligt offer så att hon kunde komma med detta inför Gud. Inte en fullständig kärlek till Gud och till nästan. Inte ens då. Och detta pekar Jesus på när han pekar på änkan. Men då pekar han också på sig själv. Jesus gav hela sitt liv för dig. Det finns inget offer som är så stort att det kan kompensera eller ta bort vår skuld eller synd. Änkans offergåva gick till templet, kanske till fattiga då också, så som hon själv var. Det fanns en kista också då för det. Men det templet, säger Jesus alldeles efter den här texten, det skulle rivas ner. Det ska inte lämna sten på sten. Så de offer som var knutna till det templet, också änkans offergåva, de kunde inte, det var inte fullkomliga offer i den bemärkelsen. Det kan inte rena människan helt och hållet inför Gud eller göra henne helig. Men offren påminde människan om hennes synd, även om det inte kunde utplåna synden. Och det står det i Hebreerbrevet, och så fortsätter det: offer och gåvor ville du inte ha, men du har berett mig en kropp. Och det är Jesus som säger detta. Offer och gåvor ville du inte ha, men du har berett mig en kropp. Brännoffer och syndoffer gladde det inte. Och då sade jag: se, jag har kommit för att göra din vilja, Gud. I bokrullen står det skrivet om mig. Du har berett åt mig en kropp, det nya templet. Jesus gav upp allt han hade hos sin far i himlen när han blev människa. Hela sitt liv. Allt ifrån födelsen i Betlehem till korset och till himmelsfärden. Hela sitt liv gav han för oss. Till försoning och till rättfärdighet. Och ännu mer, han gav då också sitt liv för oss människor i det fullkomliga och slutgiltiga syndoffret på korset. Och här ser vi den fullkomliga kärleken till Gud och den fullkomliga kärleken till nästan. Och vi har svårt för att ge någonting till människor som vi inte känner. Men Jesus gav allt till människor som var hans fiender. Det är den fullkomliga kärleken. Och att leva i denna kärleken är att erkänna din själviskhet, självupptagenhet och rent av din ondska och be Gud om förlåtelse. Då säger du att Jesus inte dog i onödan, utan att det var för dig. Och att leva i den kärleken är att leva i vissheten, att veta om och lita på att din himmelske far förlåter dig och tar hand om dig på det sätt som är bäst för dig. Också när det är svårt. Och när det inte verkar så. Då säger du att Gud får vara din Gud och din Herre och din far. Att leva i den kärleken är att leva i och tillhöra Guds rike, både nu och evighet. Och detta att ha en far som tar hand om oss och ser efter oss och vill vårt bästa. Och att ha Jesus som renar oss från all synd, tar bort den, glömmer den och ger oss av sitt liv, ger oss sin rättfärdighet och sänder sin heliga ande som ber för oss och hjälper oss och stöder oss och påminner oss om vad Jesus har sagt. Hela tiden påminner oss om vad Jesus har gjort för oss och att vi har en far i himlen. Då är du rik. Då är du rik. Och vad finns det då på jorden som du inte kan offra? Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Låt oss stå upp och bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.